Hej och välkomna till avsnitt 1287 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer ett samtal med den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Kent Ekeroth, som numera driver nyhetssajten samnytt.se, som berättar om sin resa inom Sverigedemokraterna och om vikten av mer media som vågar säga sanningen. Varmt välkomna. Kent Ekeroth, välkommen.
Tack så mycket.
Du är en av de mer kända profilerna i alternativmediemiljön och även en av de mer, du brukar i alla fall vara en av de mer kända Sverigedemokraterna. Och vi ska prata lite grann nu om din, ja, din bakgrund och dina olika förehavanden kan man säga då. Men lite kort, kan du berätta lite om dig själv, din början på ditt liv, varifrån du kommer och hur gammal du är och sådär?
Ja, jag föddes i Malmö 1981 och där bodde jag tills jag var 4 och då flyttade vi till Halmstad. Och därefter så växte jag upp, kan man säga, pö om pö i Halmstad och i Lund. Men mestadels från Lund från när jag var 13 års ålder. Sen så kom jag upp till Stockholm då 2010 i samband med valet. Och på den vägen är det. Jag utbildade civilekonom i botten och det jobbade jag också med innan jag gav min heltid i politiken. Och det var i maj 2006 som jag blev aktivt engagerad inom SD. Men jag var ju alltid väldigt politisk. Jag kampanjade när jag var 13 år gammal, 1994, mot Sveriges inträde i EU till exempel. På min skola så diskuterade jag alltid invandringspolitik. Alltså mer eller mindre från, ja, om inte lågstadiet, så åtminstone mellanstadiet.
Så tidigt, hur kom det sig?
Nej, det började ju med att jag såg hur de betedde sig. Liksom. Invandrare från Mellanöstern och Afrika tidigt liksom.
Gick du en skola då i Malmö som var väldigt multikulturell eller?
Nej, inte i Malmö. Jag gick ju i grundskolan, vad var det, i Halmstad. Ja, precis, i Halmstad gick jag i lågstadiet. Och sen så minns jag så stack jag till Lund i fyran och redan, jag kom tillbaka i femman och sexan i mellanstadiet i Halmstad. Så jag flyttade lite fram och tillbaka. Mm. Och redan i femman, då var man över 11 år gammal, så var jag ju, då hade jag mina åsikter om invandringen. Jag kommer inte riktigt exakt ihåg, men det måste ha haft att göra med att man hade personliga upplevelser av invandrare då, som var aggressiva och det, hela den biten.
Ja, men alltså, vi är ungefär lika gamla. Jag är född 79, du är född 1981, så det här var tidigt 90-tal, alltså, gissar jag. Och ja. Jag menar, minns du något konkret som du var med om då? För jag menar, oftast så minns man ju, om det är en traumatisk upplevelse som barn, så minns man den väldigt klart.
Alltså, ja. Det var flera stycken. Alltså, det var ju en turk som jag hade konflikt med när jag gick i lågstadiet när jag bodde i Halmstad. Han heter Ersin. Vi stod som med varandra liksom. Jag tyckte han var riktigt svin. Det var någonting som jag minns rätt tydligt där. Och sen så i mellanstadiet såklart, då gick jag ju på Östergårdsskolan i Halmstad. Och det var ju redan då, det här var ju 90, vad kan det vara, 92, 93, något sånt. Mm. Redan då, det var ju jag och var det en eller två till som var svenskar i den klass. Alltså det var två klasser som gick parallellt, så det var mer eller mindre som en klass. Det var inte många svenskar i den klassen kan jag säga. Och min första rast, jag var ju rätt introvert på den tiden. Så min första rast på den där skolan, jag började i femman då. Jag kom ett år senare eftersom jag har bott i Lund. Så jag var inte jättesocial, så jag hade en bok med mig, Sagan om ringen, läste jag på den tiden. Så då satte jag mig på en bänk för mig själv och läste Sagan om ringen. Och då kom det fram en Issa Sham, hette han. Han var från något afrikanskt land och skulle börja kaxa liksom. Och det var ju så här typiskt, tänkte jag liksom. Och så var det bråk i två år på den skolan med den här invandraren ungefär.
Jag gissar att han inte läste tolken.
Nej, jag misstänker det.
Ja, men i alla fall, okej, det var intressant. Därför att ofta så är det, jag pratar med andra som upplevt samma saker. Och det hände mycket där då på tidigt 90-tal. Men då växte ett politiskt intresse fram. Alltså var det så tidigt? Du berättade om, alltså du var emot EU redan i 13-årsåldern eller någonting. Ja. Hur fortsatte intresset utvecklas senare? För jag menar, mitt intresse började på gymnasiet för politik på allvar.
Mm. Ja, alltså min plan var ju, jag vet inte riktigt varför jag fick för mig det här, men jag tänkte alltid att formell politik, det är inte där den riktiga makten att förändra samhället ligger, tänkte jag alltid när jag var yngre, utan det är media. Så min plan när jag var väldigt liten, ska jag väl tillägga, min dröm då när jag var väldigt liten, jag måste ha gått på lågstadiet eller sånt där, jag kommer ihåg att jag ritade teckningar om det här också eller något, det var ju att jag skulle bli jätterik och sen köpa upp all media. Det var min plan när jag var i lågstadiet. Så att media var alltid intressant för mig. För jag såg ju också rätt tidig stadie. Jag vet inte riktigt exakt när det skedde. Men jag litar inte på media. Jag visste att de ljög om allting. Så det var min plan initialt. Och därför, även om jag var väldigt aktiv i invandringsdebatten och EU-debatten. Så hade jag aldrig riktigt sådär sug på att gå med något formellt parti. Och på min karta fanns det kanske inget parti som jag gillade heller. SD på den tiden på 90-talet. Vet jag inte ens om jag hörde talas om de ska vara helt ärlig. Eller så hade jag kommit riktigt ihåg.
Mm.
Men ja, nej, jag gjorde ingenting förutom att ja, i EMU då så kampanjen jag också kommit ihåg att dela ut flygblad för den här nej till då hade man kampanj. Jag hade en valvaka med några kompisar i Lund. Så.
Och det,
så
det valet var 2003 kan jag bara påminna.
Ja, mm. Exakt, exakt. Men sen så i maj 2006 så var jag på en debatt på synagogan i Malmö. Diskuterade Israel-grejer. Och då var det Folkpartiet var där och pratade om någonting. Och jag var ju rätt verbal då liksom. Och så. Och diskuterade och debatterade och ställde frågor och sånt. Och en folkpartist där tyckte att vi skulle träffas på en fika. Han ville rekrytera mig till Folkpartiet då. Och då tänkte jag så här. Jag kommer aldrig gå med Folkpartiet. Det visste jag från första början. Men det skadar inte gå och höra vad de har att säga. Så jag gick upp dit. De hade sitt kontor någonstans centralt i Malmö. Och så sa jag till dem att alltså, jag håller inte alls med om invandringspolitiken. Ni är säkert att ni vill vara med mig i partiet, sa jag. Och de bara, ja, men det finns en bredd i vårt parti. Det finns plats för sådana åsikter också, sa de.
Mm.
Och så kom jag ut då på trottoaren. En solig majdag var det här. Och då tänkte jag, ja, men det är klart att jag ska engagera mig politiskt. Och då kontaktade jag Sverigedemokraterna i Lund. Så träffade jag Hans-Olof Andersson. Eller var det, nej, det var Mattias Karlsson som jag träffade först faktiskt på ett café i Lund. Maj 2006. Och på den vägen var det.
Just det. Men Sverigedemokraterna, så hur, när fick du liksom upp ögonen för dem först? Var det där och då eller var det lite tidigare? För alla kände ju ändå till SD. Liksom.
Mm, ja, det måste ha varit tidigare. För direkt när jag kom ut efter det här Folkpartiets mötet, då tänkte jag, ja, men nu går jag med SD liksom. Så att jag visste om SD sedan tidigare. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag visste om det. Jag måste ha läst om dem här och där liksom. Så att jag vet inte hur, men det var självklart för mig när jag började tänka på det. Nu går jag med SD liksom. Och då frågade Mattias mig, för de har på den tiden... Det är lite andra tider nu. Då hade de ju ont om folk precis överallt. Och, så att han bad mig liksom, ville ställa upp i kommunvalet i Lund. Och då tänkte jag liksom bara... Jag tänkte för en kort sekund. Typ, jag är precis klar med studierna. Det är inte direkt PK att gå med och ställa upp för SD. Det kommer nog förmodligen påverka mig negativt karriärmässigt, tänkte jag då. Och sen tänkte jag, nej, jag ska inte vara en jävla mes. Precis som alla andra är och inte vågar göra någonting, inte vågar stå för vad de tycker. Tänkte jag, skiter i vad fan som händer, för detta är det rätta att göra. Jag ska, så sa jag till Mattias, jag ställer upp i kommunvalet.
Mm. Och det parti du kom med i då, som du gick med, så hur upplevdes det? Hur kändes det att liksom arbeta? Kan du berätta lite grann alltså, om resan inom SD för dig?
Mm. Alltså för mig kändes det ju, jag tyckte det var extremt roligt och givande. För det var ju första gången på något sätt som man träffade folk som hade samma passion och som var också väldigt intelligenta och drivna. Och på den tiden så var det var ju Jimmy, Björn, Mattias, Erik Almqvist, William Petzell. Ja, och vissa andra var ju, ja, Stefan Olsson, Karina var ju med på den tiden om inte jag minns fel. Och det var ju ett sammansvetsat gäng och det var ju mycket grundarbete. Vi var ute och delade ut massa flyg. Det var ju så här flyg, det var ju back på den nivån. Delade ut flygblad och det var ju stå på torgmöten där man blev attackerade. Man blev ett väldigt sammansvetsat gäng, men det var också ett väldigt bra gäng. Det var ett intelligent gäng. Det var ju det som är ledningen nu plus några till. Det finns vissa som har försvunnit såklart. Men jag tyckte det var extremt motiverande. Och det var så det började liksom. Och jag kommer inte ihåg, jo, det var ju EU-val också där. 2008 så började vi på EU-valskampanjen.
Mm.
Så var jag ute på torgmöten. För att jag hade varit borta i Israel då första halvåret. Och sen så kom jag tillbaka och så frågade jag vad jag kunde göra. Då blev vi hade ingen internationell sekreterarpartiet på den tiden. Och jag reste ju en del redan. Så att jag blev internationell sekreterare och så tog jag mig an det där och höll på med det i 10 år. Det var nog. Men det tog verkligen fart när jag hade den här EU-valskampanjen 2008, Norrlandsturnén. Jag, Erik, jag kommer inte ihåg om det var Jimmy eller om det var Mattias. Sådana. och Sven-Olof tror jag, jag kommer inte ihåg. Nej, eller kanske kom senare. Ja, Sven-Olof måste ha varit. Mm. Och då åkte jag runt och snackade i och på överallt i, liksom, och då ville folk, kan inte du komma till vår kommunförening? Kan inte du skriva ner det här du säger om EU? Så gjorde jag ett dokument då om EU, det jag har sagt på torgmöten som började spridas i kommunföreningarna. Och då fick man en inbjudan att komma och tala och sen så fick jag då chansen på riksdagslistan då, 2010.
Mm. Alltså jag personligen har varit intresserad av de här frågorna, Israel, islamisering och invandring och motståndare till EU i liksom, ja, 2 årtionden och mer. Så att jag menar, de här frågorna har alltid funnits i bakgrunden. Men däremot Sverigedemokraterna kom senare. Så att ett av mina tidigare minnen av Sverigedemokraterna, det är faktiskt dig. För att jag tyckte att det var intressant nu att du sa att du var introvert som barn. Därför att de uppfattningar man fick när man såg dig i media och man kunde se det i riksdagen och såna saker, det var att du inte var introvert. Hur kom sig den förändringen?
Ja, det är en bra fråga. Alltså grejen är att det har varit lite både och, för jag kan vara introvert i vissa sammanhang. Alltså, jag tror att jag blir mer extrovert i offentliga sammanhang. Mm. När man står och gormar på ett torg eller håller ett tal där man skäller ut sina politiska motståndare. Det är liksom inte... Jag har blivit mer extrovert. Jag tror det har kommit med tiden när man blir äldre. Jag vet inte riktigt varför, men i vissa sociala sammanhang när jag blir mindre, så var jag var ju inte ute och festade. Det började typ på universitetet i princip. Jag drack ju inte knappt alkohol förrän jag fyllde 20 eller vad det kan vara, liksom. Jag spelade dataspel och rollspel och typ sådana grejer.
Mm.
Men jag vet inte riktigt hur det kom sig att jag blev mer extrovert. Jag tror det kanske kom igenom politiken lite grann, men det var också när jag var liten så kunde jag vara introvert i vissa sammanhang. Men när jag gick i 4:an i Lund så kunde jag också vara lite så här halvspexig, liksom. Jag var ju rätt käftig liksom, på den tiden. Jag kunde mot alla, jag kunde vara lite så här käftig, men även mot lärare så ibland såklart. Och det var någon gång hon sa, ah, men Kent, då får du ta över lektionen, liksom, så här, min lärarinna när jag gick i 4:e klass. För att jag höll på att tjafsa, jag kunde inte hålla tyst. Men tar du över lektionen då? Så gick hon ut och tog en kaffe. Då tog jag pekpinnen, så gick jag fram och vet, spelade lite Allan Ballan, kan man säga. Mm.
Så att den sidan fanns hos dig också? Alltså att du kunde vara liksom utåtagerande?
Ja, precis. Okay. Mm. Ja, det kanske var ofta i kanske mer offentliga sammanhang eller typ något sånt där. Men ibland så kunde jag var mer introvert i alla fall. Men,
ja. Ja. Men om vi, okej, alltså 2 frågor till innan vi går vidare på dig. Alltså i de här tidiga åren i SD, för jag är lite nyfiken på det. Jag anser ju att Jimmy Åkesson måste ha varit en central roll. Eller jag vet det, för att det som fick mig att börja rösta på, jag röstade på Sverigedemokraterna första gången 2006. Och det var i princip till 100% på grund av Jimmy Åkesson. Därför att man kunde inget om partiet, alltså jag kom helt utifrån. Men man såg honom på tv, man lyssnade på honom, han var lugn, han var sansad. Och han liksom, han blev aldrig överkörd av journalister. Det tyckte jag var en av hans starka egenskaper. Hur viktigt skulle du bedöma Jimmy Åkessons roll för Sverigedemokraternas framgångar och att man kom in i riksdagen och allt sånt där? För att jag skulle säga att det är central, rent utifrån betraktat.
Ja, det finns ju ingen som betyder det för en sekund att det är så. Han betraktas ju som, om inte den skickligaste, så definitivt en av dem, så det är inget snack om det. Men när jag gick med SD så då tänkte jag inte på om det var Jimmy Åkesson eller någon annan, liksom, utan jag tänkte på att SD verkar vara det mest rimliga alternativet. Och när jag satt med Mattias på gräddhyllan i Lund, första mötet var det, då frågade jag honom, för att man hade läst tidningarna. Då sa jag till Mattias, jag kommer ihåg det här rätt tydligt. Jag sa så här till Mattias, alltså jag vet vad media skriver om mig. Och jag vet också att jag inte litar på vad media skriver om mig, annars skulle inte vi suttit här. Men jag vill bara ställa den här frågan så att vi är på det klara med dig. Jag vill inte gå med i ett parti där det är massa nazister, så som media skriver att ni är. Jag tror inte ni är det, men jag vill bara höra dig säga det, att ni inte är det. Liksom. Så det var det jag frågade Mattias. Så att, för mig var det mer en generell anti-invandringsgrej som jag ville gå med i. Jag gick inte med om det var för Mattias eller Jim. Jag tror inte jag känner till dem så mycket ens. Så det var inte så. Men när det gäller SDs framgång så finns ju ingen tvekan om att Jim är extremt central för det där. Och hans sätt att hantera media och sådär. Så det är ingen tvekan om det. Liksom.
En annan fråga ni vill göra också. Alltså det här motståndet mot Sverigedemokraterna, för det man minns ofta på den tiden, då var det ju väldigt många alltså våldsamma vänsteraktivister som, alltså det var Sverigedemokrater som blev misshandlade och det var våldsamma anti-SD-demonstrationer. Och du berättade att du var ute och reste runt i de här tidiga valen 2008, 2009 och säkert 2010 också när ni kom in i riksdagen. Alltså hur upplevde du det här vänstermotståndet? Alltså hur aggressivt var det? Därför att idag, det existerar ju inte idag i princip.
Nej, det var ju väldigt aggressivt. Jag kommer ihåg torgmötet precis 2 dagar innan valet i 2010. Det var i Malmö då. Då var det jag, Per Ramhorn, som stod på 12 meter i Malmö. Och vi var bokstavligen omringade. Det var som en ring omkring oss av vänsterextremister och invandrare. Som, du vet, de kastade stenar och färg och fyrverkerier och glas. Och Magnus Olsson som nu är kommunalråd i Malmö. Han stod och liksom parerade när jag stod och pratade. Han stod framför mig och parerade och tog emot de här sakerna som kastades mot mig då, minns jag. Och det var ju bara en gång. Men du vet, vi var på en skolbord när man hade ställt upp en bokgrej för att prata om sin politik på Spiken i Lund i en vänsterskola. Då kastade de, vet, mackor på oss och det blev aggressivt. Och Angelica Bengtsson var där. Hon hade precis börjat återengagera sig. Sen försvann hon efter den. Hon blev så chockad efter det här överfallet. Som, det var ju, de föll efter oss. Massa vänsterextremister föll efter oss när vi skulle gå därifrån. Så vi var tvungna att hoppa in i en taxi och därifrån. Ja, det var hur många sådana. Det var hur mycket som helst. Det var hela tiden. Det var ju på, ja, på Almedalen. Och det var, och polisen på den tiden, de var liksom, här var det för jävla lite skitigt uppstickarparti, dra åt helvete liksom. Det var den känslan man fick. De var där under torgmötena. Och sen så när torgmötestiden var slut, ja, nu drar vi, sa polisen. Vadå nu drar ni? Det finns fortfarande 500 galna vänsterextremister och invandrare som står 50 meter från oss. Vad menar ni ska dra? Fick man skälla ut dem? De var liksom, ni förklarar er själva. Typ så. Så att det var ju rätt hetskt under rätt lång tid liksom. Och när man gick in i en skola eller torgmöte, man måste stålsätta sig hela tiden för man vet, nu kommer det bli konflikt, det kommer bli våldsamt, det kommer bli, så man fick ju ett annat psyke liksom, man blev ju, man var hela tiden på spänn och sådär, och följde de efter oss, nu är de runt hörnet, så jag vet inte, det var, man tänkte hela tiden så, inte minst på skolborden, för det blev nästan alltid aggressivt liksom.
Men alltså det här, alltså det finns ju på YouTube, finns det ju massa såna här klipp från speciellt riksdagsval 2010 när det stora demonstrationer på Sergels torg. Alltså man även om man bara betraktar saken utifrån, så inser man ju liksom att det här är, det kan inte vara kul, eller det kanske är kul, jag vet inte, det beror på personlighet, men liksom att vara liksom föremål för allt det där hatet. Och min fråga är, vad gör det här med en partigrupp? Alltså ni var väldigt få på den tiden. För min misstanke är att det här måste ju ha svetsat samman er på ett väldigt starkt sätt. Jag menar när man verkligen upplever fysiskt att det är så mycket hat. Alltså vad gör det med liksom en partigrupp? För jag tror inte att det finns något annat parti som har upplevt det på det sättet i modern tid.
Nej, men så kände jag det också. Det var ju ett väldigt sammansvetsat gäng. Det var ju vi mot världen på något sätt. Kände jag då. Och det var det ju också. Vi hade ju precis alla emot oss. Inte bara vänsterextremisterna, utan alla i media, alla politiker och även kändes det då som polisen. Vilket var lite förvånande. Eller så var det deras chefer. Men jag tyckte vi blev ett väldigt sammansvetsat gäng. Och det var vi nog. Och sen så i takt med tiden så blev det ju, då blev det ju mer normaliserat när man kom in i riksdagen. Och när man växte och man fick till sig alla möjliga inne i partiet. Från Kristdemokraterna och Moderaterna blev större. Va? Men på den tiden så kändes det, den roligaste tiden. Rent personligt. Om man säger så. Det var ju innan 2010 och lite efter vi kom in i riksdagen. Och sen så blev det ju som så att säga en annan grej. Men det var väldigt sammansvetsat gäng och det var väldigt kul. Det var det. Men, och givande givetvis. För man gjorde det inte, bara, inte för att det var roligt. Det var inte där man började. Men man gjorde det för en viktig sak. Man, det var kul att ta den kampen tillsammans. För man, den var viktig och det känner man fortfarande är viktig idag liksom.
Om vi kom in då lite grann på din roll som riksdagsledamot, alltså som jag sa, alltså jag såg det ofta på tv när du kom med, du gav olika förslag om mot brottslighet och mot invandrarvåld och hederskultur och såna saker, och jag har inte allt det här i huvudet, så jag tänkte berätta lite själv om några av de, vad du anser var de viktigaste förslag som du la där i riksdagen i de här tidiga åren.
Ja, jag kommer ihåg den första direkt när vi kom in, då hann jag lägga, var det 7 eller 8 motioner. Och då skrev ju media såklart. Åh, kolla så dåliga SD:na är. Vi lägger så lite förslag. Vi hade ju knappt, han följde upp våra datorer innan vi skulle, innan allmänna motionsperioden var över. Men då la jag 7 förslag tror jag det var. Och det var ju de här mer centrala som riktigt livstidsstraff, utvisning och skärpta straff och typ sådana grejer. Det var det mest grundläggande som vi hann med att göra då. Och de följde ju med då under hela mandatperioden, de där 7 motionerna. Och sen så växte det där ju. Och jag la ju väldigt många motioner i väldigt många ämnen. Och ja, alltså.
Men om man sammanfattar lite grann, alltså, jag minns, alltså, vi behöver inte prata detaljer för det är ju gamla förslag nu, men alltså, övergripande, du ville vara tuff mot den grova brottsligheten och du ville mota islamisering, minns jag, och nu pratar jag bara i huvudet liksom. Ja, men det handlade liksom frågor som då var väldigt kontroversiella, liksom mota islamisering, vara tuff liksom, mot hårda brott och liksom inse att det finns brottslighet som vi blundar för. Alltså de här sakerna som det känns som att det är fortfarande aktuellt. Kan man sammanfatta det med att du var väldigt tidigt ute i de frågorna?
Ja, jag var väldigt tydligt ute. Till exempel tiggeriet var jag den första som la motion om i Sverigedemokraterna. Och det blev ju ramaskri. Jag la motion om, det var lite senare, 2012 tror jag det var, något sånt där, om asylförvar. Om att helt enkelt folk som inte har fått beslut om att få stanna eller inte i Sverige ska inte heller gå fritt i Sverige. Mm. För att väldigt många av dem går under jorden när de får nej, och väldigt många av dem begår brott. Jag menar, knivmordet i IKEA är ett sånt exempel bara. Och det la jag det 2012. Och det blev ju ramaskri i media. De tyckte, du vet, det här är Kent Ekeroth och det är koncentrationsläger och det är bla bla bla. Vad var det nu var? Ett och ett halvt år senare så kom Kristdemokraterna med ett samma förslag. De kallade det asylcenter då. Då tyckte inte de heller att de skulle gå fritt. Men då var det okej, det var ingen som brydde sig. Jag gjorde en lång lista på det som jag skickade till media. På förslag som jag har lagt som de sedan lägger med kanske lite andra ord. Tiggeriet var en sak. Vi drev den frågan. Alla tyckte vi var hemska. Och sen så började alla andra driva den också. Det är Moderaterna drev den. Kristdemokraterna drev den. Och då fick Moderaterna fina stora rubriker med nu vill Moderaterna förbjuda tiggeriet. Och då satt jag där. Du vet, jag blev alltid så här. Det var också en sak som jag tror är viktigt när man är, eller oavsett var man är egentligen, men ha den här passionen. För jag i mitt område var kriminalpolitiken. Jag ansvarar för det området. Och då tänkte jag hela tiden. Jag tänker, fan om jag inte låta någon mesig moderat lura folk att det är deras politik. Jag brann ju hela tiden för det. Om jag såg en lördag de gjorde ett utspel om tiggeriet, tänkte jag, nu jävlar, nu ska jag visa att det är vår fråga. Och en sån var tiggeriet. Och så skrev de en debattartikel, de fick stora rubriker. Och då tänkte jag vet att de ljuger. Jag vet att de bara ljuger för folket. Då tog jag deras debattartikel. För att de hade röstat nej till tiggeriet en vecka innan de gjorde det här, förbjudet tiggeriet en vecka innan de gjorde det här utspelet. Och då tänkte jag, nu tar jag deras debatt och anledningen till att de röstade nej, det var, vi gillar inte riktigt formuleringarna i mitt förslag då, eller något sånt sa de. Eller, då tog jag deras debattartikel, ord för ord, jag klippte och klistrade hela deras debattartikel och sen så la jag den i riksdagen som ett förslag. Och då röstade Moderaterna också nej, till sina egna ord.
Ja, just det.
Så att det var ju massa sådana här frågor. Om allt möjligt egentligen. Jag vet inte, det finns det, om inte ett hundratal så närmare ett hundratal liksom.
Ja, men det intressanta är det är liksom att de är intresserade av budbäraren. De var mer intresserade av det, alltså är det rätt eller fel budbärare snarare än budskap. Och jag tycker att det är ju ganska symptomatiskt med svensk politik. Och därför undrar jag, alltså i de här tidigare åren, därför att jag har varit islamkritisk under väldigt lång tid, långt innan jag varit intresserad av till exempel Sverigedemokraterna och så. Men alltså ofta så minns man ju att de politiska debatterna på sidan om var att så där kan vi inte tycka, därför att så tycker Sverigedemokraterna. Alltså man reflekterade sig själv i vad Sverigedemokraterna tyckte snarare än utifrån verkligheten. Alltså till exempel, vi har problem med utländsk brottslighet, vi har ett problem med islamisering. Det var inte väsentligt, utan det väsentliga det var att inte tycka som Sverigedemokraterna.
Exakt, och så är det fortfarande idag.
Ja, men ja, precis. Ja, men du håller med om den beskrivningen, det var så.
Ja, det.
Är det mer du vill säga om den här riksdagstiden, förslag du har lagt och sådär? Som du kom på?
Ja, det finns ju mycket, men alltså, jag vet inte hur mycket tid vi har, men en av de roligaste.
Vi har massa tid.
En av de roligaste, det finns många roliga debatter man har haft, men en av de roligaste, de mest i ögonfallande, magplasket som visar hur patetiska de andra partierna egentligen är. Det var den här frågan om gränskontrollerna som var 2016 eller nu, vad de skulle införa det. Då, jag ska försöka göra den här historien kort, men jag tyckte den var så rolig. För att då lade de ett förslag om att vi ska ha gränskontroller, men sen ska vi ha en karantäntid på 2 veckor innan vi får påbörja nya gränskontroller. Det här var alltså under den här perioden när det kom 10 000 invandrare på en vecka till Sverige. Och då fick de för sig att de skulle ha en karantänperiod där man skulle ta bort alla gränskontroller under 2 veckor. Bara för att liksom. Och då la vi en motion, nej, de här, klart det inte ska vara någon karantäntid på 2 veckor. Ta bort den här. Och alla andra var emot det. Och sen så gick det under våren, vi lag förslag på förslag innan det skulle ske. För jag tänkte att det kan bli en katastrof, och då väntar alla på varje 2 veckor, som bara rusar dem in i landet. Och den debatten, det bara dagar innan, de hade röstat nej till att ta bort karantänperioden. Några dagar innan röstade de nej, och sen så kom de några dagar senare, det allians och sånt, och sa att nu ska vi ta bort den. De hade målat in sig i så många hörn, så att det var något helt otroligt. Och sen så i debatten, jag höll ett 15 minuters långt anförande över vilka hycklare de är, som jag tycker nästan folk förtjänar att se. För att, och Beatrice Ask, hon gick upp och ljög i talarstolen om att de kom på det för att de har varit på någon resa till Malmö. Men hon ljög om datorn och sånt. Det är svårt att förklara nu så här i en podd. Men
säg lite spontant, vad ska man söka på YouTube för att hitta det här?
YouTube... Jag har lagt upp det på min egen kanal faktiskt.
Mm, ja, men kolla det.
Och vad hette karantän Ekeroth?
Men du kan leta fram så små och prata lite grann, för det här är intressant, för jag menar, man vill gärna veta, alltså det här är ju liksom minnesbilder som jag sa att jag hade, men det är ändå intressant, för man får se dels hur levande du är i debatterna och just det här hyckleriet som de andra partierna ägnar sig åt, så att hittar du, ja, kan du berätta vad videon heter eller så vore det jättebra.
Precis.
Jag kan klippa till där sen också, så att det
liksom där. Där har vi den. Den heter Sjuklöven gör bort sig om karenstiden för ID-kontrollerna. Den la upp 8 juni 2016. Och den debatten tycker jag är värd att se. För att den visar hur snurriga de andra är. Och de gjorde det nog... Ja, de visar bara hur snurriga de är och vilka hycklar de är. Och sen så försöker de låtsas som de alltid tyckt så. Vilket är ett exempel på Beatrice Ask. Det man inte ser i den debatten, hon påstår att de kom till insikt om Moderaterna när de varit på en studiebesök i Malmö för att besöka gränskontrollen. Men efter att de varit på det studiebesöket i Malmö, 5 dagar efter det, röstar de nej till mitt förslag om att ta bort gränskontrollen. Så de kan inte ha lärt sig någonting vid det studiebesöket. För efter det studiebesöket så gör de om samma misstag igen. Det är den debatten. Sjuklöven gör bort som karenstiden för ID-kontrollen. Den tycker jag är en av de roligaste jag har varit med.
Just det, okej. Okay. Ja, bra. Nej, men jag tycker att det är intressant också. Det är att, jag menar, ni inom SD, ni har varit tidiga. Alltså, min syn på politik är att det som gör politiker bra, det är när politiker på förhand kan se vilka problem som kommer och agera innan problemen väl är där.
Exakt.
Och det har kännetecknat stora ledare. Winston Churchill är mitt favoritexempel, men det finns otroligt många andra. Och Sverige har ju Stefan Löfven, han är ju exempel på motsatsen. Liksom, han reagerar långt i efterhand, liksom långt i efterhand reagerar på saker som händer. Men jag menar, SD är ju det enda partiet som har lyckats med det i de här nyckelfrågorna. Ja. Invandring, islamisering och tiggeri också, sådana saker.
Ja, poliset, försvaret, energipolitiken, skolpolitiken också för en del.
Ja, och det är liksom, det är ju helt unikt på ett sätt med ett parti som lyckas med det, så att det är en av SDs absolut starkaste sidor. Men sen var det så här, den annan sak också, och det var det som kallas järnrörsskandalen, och nu är det ganska många år sedan, så jag minns inte om det var 2012 eller 2013 där hände.
2010 hände det, 2012 okay. Så uppdagades det.
Okej, okay. Och då hade ni alltså nyss kommit in i riksdagen, och det som hände var, du får berätta själv vad som hände, för jag kan inte alla detaljer just nu.
Nej, men vi hade varit ute, och sen så började... Det diskuteras med Soran Ismail då den kvällen. Och så blir det tjafs.
Och det är alltså en komiker som har utländskt påbrå.
Ja. Och så blir det tjafs då. Erik och han började diskutera. Och sen så var det en annan kille som jag vet inte om han kände Soran eller vad det var. Liksom han började lägga sig, och så blev han aggressiv då mot Erik. Han skulle slåss med Erik då. Och jag hade ju tagit upp mobilen då, för att jag visste att de skulle försöka få det här till någonting annat. Och det gjorde Soran också. Han anklagade också Erik för att försöka slåss. De la upp en video och de försökte anklaga Erik för att titta här och försöka Erik slå någon. Vilket inte var sant. Och sen, det ser man också, grejen att Expressen, när de la ut det här, så klippte de så friskt i det här materialet. Så att det framstår liksom, men om man tittar på det i ett svep, så ser man att vi försöker, okej. Erik, han sa liksom dumma saker, men du vet, i hettans stund så säger man dumma saker ibland, men om man tittar på den här filmen så ser man att vi försökte lämna den här konfliktsituationen 2 gånger, inte en gång, utan två gånger försökte vi lämna. Och båda gångerna så följde det här sällskapet efter oss. Första gången när vi lämnade, då försökte den här killen som sen blev tagen av polisen attackera oss. Han gjorde ett utfall, det syns tydligt. Och andra gången, då ser man något tidigare att vi springer därifrån för att de är efter oss. Och man hör en som var med där, Christian, han pratar om att han har en träpåk med sig. Så vi försökte lämna den här situationen två gånger. Och ändå var det vårt fel. Det var ingen vacker situation så, men det var ingenting som hände egentligen. Förutom att man snackade skit. Va? Sen så blåstes det här upp ordentligt. Och det kanske ingen vacker syn, men på den tiden var vi inte heller riksdagsledamöter och så.
Nej, men det vart inget våld, det vart inget bråk här alltså, utan det var liksom bara en situation, inte liksom något slagsmål.
Nej, det var ingen slagsmål. En kille försökte attackera mig, men han blockade, så säger jag, Christian. Men det var inget slagsmål och inget sånt, det var det inte.
Mm. Men ni plockade upp järnrör, och syftet med det var alltså att försvara er om, eller berätta själv.
Ja, exakt. Vi sprang upp för de här trapporna, och då sa Christian, som stod och tittade över den här bron, eller vad man kallade det. Han har en träpåk, sa han, den här killen. Och då, du vet, efter, vad var det, 2010, efter 4 år av vänstervåld och invandrarvåld, i olika sammanhang. Erik hade blivit jagad med kniv i Stockholm och var tvungen att låsa in sig på toalett och sådana grejer. Då tänker man liksom, ja, innan han är fatt oss, då har ingenting att försvara oss med. Och då blev det inte så roligt liksom. Det var så vi tänkte då. Rationellt eller inte. Men det var så vi tänkte då. Och sen så var det ingen som kom upp för trappan, så det blev ingenting, men...
Så att det här var alltså, det vart ingen rättegång av det här, för det hände inget våld. Nej. Utan det enda som hände var att det vart en skandal, för det måste man ju ändå säga att det vart en skandal, och det skrevs om det här, och det vart järnrörsligan, och det vart många olika epitet.
Ja.
Och jag kan då tänka mig utifrån hur medieklimatet var då och idag också, men mycket mer då, att det här var verkligen någonting som media nästan hade drömt om, liksom järnrör, Sverigedemokrater som håller järnrör, ett fotografi och en rubrik.
Ja, visst. Det var ju jättekul för dem. Det paradoxala i hela det där, det var att vi ökade rätt kraftigt i opinionsmätningarna efter det. Vilket är lite intressant att tänka på. Det är klart att det var ingen bra situation så. Det var det inte. Men
hur gick alltså det här? För jag vet ju att Sverigedemokraterna, de har också önskat alltså att vi måste bli liksom ett respektabelt parti. Hur gick diskussionerna om det här internt i partiet sen? Därför att jag menar, oavsett liksom skuld eller inte, det här är inte bra rubrik.
Nej, det är ju självklart. Och det är den första att hålla med om, såklart. Men sen så gick ju diskussionerna, Erik fick ju lämna. Jag hoppade av justitieutskottet men satt kvar som ledamot och jobbade med vad nu var jag jobbade med. Jag lämnade fortfarande in motion och sånt där. Och det borde ju på att jag har inte sagt något i den situationen. Jag har inte gjort något egentligen i den situationen. Förutom att jag var där då.
Ja, sen hände det en annan sak också. Nu, jag läser på Wikipedia nu, för jag har inte det här huvudet alls. Alltså, det var i februari 2017, och då åtalades du för misshandel. Och då handlade det om att du hade slagit en man i ansiktet i en krogkö. Kan du berätta om det och vad som hände där?
Ja, vi har varit ute och så var det någon som sa någonting, och då vände jag om och sa åt honom. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag såg nu. Och sen så överfjällade han mig i ansiktet. Och då följde jag honom tillbaka. Och det var då det blev en situation av det där. Två rättegångar faktiskt. Och det som är det lustiga där i det, den första rättegången, tingsrätten. Det var alltså, det här rättssystemet, det är så slumpmässigt. Vad man kan råka ut för om man fälls för. Beroende på vilken domare man får eller inte. Maria Hölke var min domare i tingsrätten. Och vi sa till henne i tingsrätten: titta nu på filmmaterialet. Det finns en övervakningsfilm. De trodde ju att övervakningsfilmen var till min nackdel. Men den var ju till min fördel. Den visade ju att den här vakten som vittnade mot mig i tingsrätten ljög. Och vi sa till domaren: du har bildmaterialet. Man ser på det här bildmaterialet att den här vakten omöjligt kan se det han påstår sig se i tingsrätten. Han ljög alltså i tingsrätten. Det är helt uppenbart att han ljög i tingsrätten. Men hon dömde mig ändå på det. Så att vi var tvungna i hovrätten.
Men en domare, är det inte tre nämndemän som dömer?
Ja, alltså, hon valde att inte ha någon nämndemän. Hon valde att döma själv. Det kan man göra i sådana mindre mål då.
Okay.
Så hon dömde själv. Och det var så sjukt, för att jag tänkte bara, hur är det ens möjligt? Och då överklagade vi till hovrätten, och där vann vi. Och vann väldigt tydligt också. De skrev i hovrätten: vakten kan omöjligt se. För att vi visade med en videofilm. Vi tog det i slow motion. Vi ringer in hans ansikte. Titta, han tittar snett ner i marken när det händer. Plus att så massa människor i vägen. Han kan omöjligt se det. Och det sjuka är det här. Trots det, trots att vi har filmbevis på att han ljuger. Blir han anmäld för att ha ljugit. Jag anmäler honom för att han ljuger rättegången. Det är bara att lade dem ner direkt. För det sket de ju. Så att det var liksom en ögonöppnare för mig. Alltså jag fattar ju att rättsväsendet är politiserat. Det fattar jag också. Åtminstone på de lägre instanserna.
Mm.
Än så länge. Men jag blev så chockad att man har filmbevis. Att de bara skiter i liksom.
Ja, nej, men det här med politiseringen av rättsväsendet, vi har ju sett det, jag menar det här lagen om hets mot folkgrupp, den brukas väldigt ofta mot människor, äldre pensionärer som skriver saker utifrån, ja men dels utifrån sin generations sätt att uttrycka sig kanske och sådär, jag menar jag som är lite yngre uttrycker mig oftast inte så då, men alltså det används för att hacka ner på folk, det är ingen snack om den saken, och det finns många både sverigedemokrater och andra som har hamnat i besvärliga rättsmål på grund av att de egentligen bara har brukat sin yttrandefrihet, så att jag håller helt med om det, ingen snack om det, men nu som helst, du vart alltså fälld i tingsrätten och friad i hovrätten då. Men då är det så här då att sen så kom 2018 och då blev det så att du stod inte med på riksdagslistan längre till Sverigedemokraterna då.
Mm.
Och jag minns lite vagt, jag minns inte det här i detalj alls, det gör du med 100% så du ska få berätta det själv. Men jag för mig att Jimmy Åkesson gjorde något sånt här svepande uttalande om att jag är lite less på att sitta i intervjuer och få hela tiden frågor om liksom vad folk som är ute och super i mitt parti gör och såna saker. Jag var inne tidigare på liksom hur liksom pratet gick internt efter järnrörsskandalen. Alltså fortsätt, alltså liksom tröttnade partiet på de här rubrikerna om man säger så?
Ja, det gör de garanterat. Jag har förståelse för att Jimmy inte orkar med. Det får han göra idag, så får han, det kommer media alltid fortsätta med såklart. Men jag har förståelse för att Jimmy inte ville, och jag snackade med Jimmy också om det där. Liksom, så, och på de senare åren, alltså i början där kan man säga, då fick jag ju en del rubriker, eller många rubriker kanske till och med, för mina politiska förslag som ansågs vara extremt kontroversiella. Det här förslaget till exempel med asylcenter, det vågade inte SDs riksdagsgrupp ens rösta för när jag lade det. För det tyckte de var för mycket. Men sen kom KD med något liknande förslag och då var det helt plötsligt okej. Nu är det SD-politik liksom. Så att det var till och med för SD, om man säger så.
Mm.
men i början kan man säga att mycket handlade om mina politiska förslag som ansågs vara kontroversiella, om nu inte är så kontroversiella längre. Men sen då, i takt med att jag blev mer och mer igenkänd på grund av de förslag jag lagt och media, och jag gillar inte media, de media hatade mig liksom. I takt med att jag blev mer igenkänd, då kände ju folk mer igen mig. Och då blev jag liksom på något sätt ett affischnamn för SD. Och med tanke på medias beskrivning av mig som genomond, så trodde vanligt folk när de såg mig ute. Och det var inte bara i samband med alkohol, det kunde ske när fan som helst egentligen. Så trodde de att jag var ett lovligt byte. Och det kunde ske, jag kommer ihåg, jag var på en promenad med en tjejkompis en gång. Det var en lördag tror jag, mitt på dagen, klockan 12 på dagen och sånt där. Och så stannade vi utanför något hamburgerhaken och sånt, vi skulle käka någonting. Hon gick in och stod och väntade utanför. Och då sitter det någon inne på det hamburgstället mitt på dagen, och så ser han mig genom fönstret. Då har han motivation att gå ut från sin mat och gå fram och börja liksom bråka med mig. Helt apropå mitt på dagen. Och det här liksom kunde... Det var en gång jag var på Drottninggatan. Jag var inne i en affär. Och så gick jag precis ut från affären bara. Och det var någon som gick. Det här var också mitt på dagen. En helg. Och då skulle han bli superaggressiv. Bara, det så här. Exploderade. Men han fattade inte att jag hade Säpo med mig då. Så han var inte lika tuff efteråt. Men det här kunde ske. Det skedde inte bara sådana miljöer. Men media. Det blev en symbios mellan den vanliga människan som såg mig och media. För att någon attackerar mig, det spelar liksom ingen roll om de attackerar mig. För det stod alltid Kent i krogbok eller något liknande. Och var det för uppenbart, då skrev de inte om det alls. Vi hade den här situationen i Halmstad, på rockklubben i Halmstad, rockbaren i Halmstad. Där jag blev attackerad av ett fotbollshuligangäng. Till den graden, vet, de kallade dit massa polispatruller och han blev dömd för det här överfallet. Och Det var ju så här fem polispatruller och Säpo fick dra batong och sputta tårgas mot de här jävlarna som var 10-15 stycken som gick på mig då.
Och det hände bara för att du var där, alltså det var helt fokuserat på dig.
Ja, han kom fram till mig, den här ledaren, det här gänget. Han kom fram, för jag visste inte vem det var. Så bara, hej, för att ta en selfie. Och man försöker vara tillmötesgående som politiker. Liksom, så här. Man vet ju aldrig vem de är, va? Försöker vara tillmötesgående. Så ställde han sig, han la armen runt axlarna. Och sen så, när han har kommit så nära, du vet, då drog han åt. Och sen sa han bara, jag kommer inte ihåg vad han hotade mig på något sätt. Liksom. Då fattade jag att han var en fiende. Och då var det igång, liksom. Och vi hade med oss en tjejkompis. Hon är inte politisk. Hon har aldrig varit med i sådana sammanhang innan. Och det hela det här stället urartade när de började skandera och började attackera. Så här. Och dagen efter, när vi åker tillbaks mot Stockholm, så sitter vi i bilen. Så öppnar hon tidningen. Och så står det så här, Kent Ekeroth i krogbok. Och hon satt bredvid mig i bilen. Så öppnar hon tidningen, så bara tittar hon mot mig. Och bara, men det här var inte det som hände, sa hon till mig. Och så sa att exakt, förstår du nu hur media fungerar? Så det spelar liksom ingen roll om jag gjorde någonting eller inte, om jag försvarade mig eller inte. Det spelar aldrig någon roll, för att symbiosen var där. Media kunde utmåla mig som en bråkstake, krogbråkare som är ute och fyllerbråkar hela tiden. Trots att det var jag som blev attackerad varenda gång. Och den här symbiosen, jag vet inte vad folk var medvetna om det. Jag tror de var medvetna om det. För de tog på något sätt tillfället i akt hela tiden. Mm. Och media visste om det. Så kunde man få de här krigsrubrikerna med Kent Ekeroth. Och sen så tänker folk, ingen rök utan eld och bla bla bla.
Men var det här lite som gjorde att ändå Jimmy Åkesson och säkert andra också kände att det här går inte, du är för mycket belastning, ändå är liksom fördel för liksom våran ambition att komma vidare och förändra Sverige?
Ja, förmodligen. De vill liksom inte ha de här rubrikerna längre. Och jag har såklart viss förståelse för det. Eller mycket förståelse, speciellt i Jimmys fall, som måste ansvara inte bara för mig utan för alla andra också, på något sätt. Så att det blev ju, och jag pratade med Jimmy om det där liksom. Så att, vad fan ska jag göra? Jag kan inte, som, och han sa liksom, ja, det är jävligt beklagligt, men du har hamnat i den sitsen liksom, att du får den här skiten oavsett vad du gör. Och så var det. Och sen så är inte jag liksom en ängel som alltid vänder andra kinden till, vilket den här krogkarlsgrejen visar. Det är inte det. Och det är aldrig någonting jag har velat vara heller. Och ärligt talat så tror inte jag att jag hade varit en bra politiker om jag hade varit en sån. Jag var ändå rätt uppskattad av många för att jag var tidigt ute, för jag vågade säga det fortfarande idag. Liksom. Mm. Jag var ju väldigt populär i partiet och sådär.
Sen har ju du verkar ju ha en totalt motsatt personlighet till Jimmy. Men han är lugn, han är oftast väldigt eftertänksam när han gör saker. Och jag tror att det är det som har gjort att han har gått hem. Och du verkar ändå ha, alltså inte den personligheten.
Nej, vi har ju olika personligheter helt klart. Så är det i alla partier, folk har ju olika personligheter och så.
Men är du liksom, alltså den här bilden, det är ju ändå att du är en bråkstake, du är ute och super och festar på helgerna och sådana saker. Alltså är du en sån person? Eller var du en sån person?
Nej, jag var inte och jag har aldrig varit faktiskt. Och det finns många exempel på, jag har bara nylig exempel, en tjej jag träffade tills nyligen. Hon hade en kompis och bara, när hon började träffa mig så sa de bara, åh, hur kan du vara upp med honom, bla bla bla, han gjorde det, bla 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 bla. Och sen så, när han träffade mig, så berättade han för mig. Alltså jag ber om ursäkt, för att jag berättade för henne hur mycket jag ogillade det sånt. Men du är en jävligt trevlig person, typ. Så de ser mig helt annorlunda än vad mediebilden är av mig. Och det är lätt för mig att sitta här och säga, jag talar i egen sak, såklart. Men jag vill hävda att så är fallet, för jag är inte så som media försöker utmana mig. Och det finns många sådana exempel där folk har sagt, fan, jag trodde det var så hemskt ond, men du är inte alls så som media skriver att du är.
Bilden var ju lite grann att du behövde en fotboja i riksdagshuset typ.
Ja, ungefär. Ja. Ungefär. Ja, ja. Men det var också, media vill, de sa det öppet. Jag kommer inte ihåg, det var en kolumn i Expressen där de skrev så här, men jättebra att det här nya fina SD-are kommer fram. Så nämnde de några namn då, som de tyckte var okej. Okay. Och sen, det här är bättre, den här gamla onda gardet, som nämnde de mig och Björn Söder. Alltså de hade ju en medveten ambition att plocka bort sådana som mig. Och jag tror det beror, det är inte för att hjälpa SD de ville göra det. Det är inte hjälpa SD som de skrev artiklar, och nu måste Kent Ekeroth bort. Det var ju inte för att hjälpa partiet. Det är inte så att de ville att vi skulle bli större. Det var inte så att Aftonbladet ville att SD skulle växa. Men de skrev sådana många gånger, för att jag inte riktigt gick i medias ledband. Jag var inte rädd för media. De kunde inte tukta mig som de kan tukta många andra. Liksom. Tror jag. Mm.
Men det som är sen då, efter allt det här, efter din politiska karriär då, det är ju att du har sysslat med media, med alternativ media. Först var det sajten Apixlat och idag så är det sajten Samnytt. Säger man Samnytt eller Samhällsnytt? Jag tror båda brukar...
Ja, Samhällsnytt kallades innan, men nu har vi förkortat det, så nu säger man Samnytt.
Just det, okej. Okay. Men i alla fall då, det här är en av de här få sajterna som ändå är en daglig nyhetssajt som beskriver väldigt mycket om, ja men ett av det som är dina passioner då, att berätta om problematiken med svensk invandring och med brottslighet och sådana saker. Och nu de senaste dagarna, veckorna kanske, så har du gjort några väldigt intressanta, dels intervjuer med, ja dels så, jag vet inte om du har gjort alla intervjuer själv, men dels med offer för liksom brottslighet och så, för invandringsbrottslighet, och dels med kvinnor som har blivit utsatta för hedersförtryck, som tycker var oerhört bra, så riktigt bra intervjuer. Du är väldigt duktig på att intervjua, men kan du berätta lite kort, alltså, vad var det som liksom, när kände du att det är det här jag vill börja med nu, alltså satsa på liksom att nyhetsrapportering?
Ja, som sagt, sen när jag var liten så ville jag ju ge mig in i media, sen jag var i lågstadiet eller mellanstadiet i alla fall. Och det här började ju 2011, 10-11 och sånt, med Politisk Inkorrekt. Det var ju den största politiska bloggen på den tiden. Men de hade ont om pengar och då vet du, oj, vi klarar oss, vi måste lägga ner, vi klarar oss inte. Jag kontaktade dem, så bara snackade om att ni inte klarar er. Ni har ju massor, ni har hundratusentals läsare. Det är klart att ni måste kunna finansiera lite serverkostnader. Då ville de vara anonyma, för på den tiden då blev man ju jagad ur hem och hus av media och alla andra om man engagerar sig i de här frågorna. Och då sa jag till dem, vet du vad, jag är redan officiell, mig kan de inte göra någonting emot mer. Jag ställer upp med ett bankkonto till er. Jag ser till så ni får in de här pengarna. Och så började jag. Och så betalade deras räkningar, serverkostnader, vad det nu var. Och sen ville de ändå lägga ner Politisk Inkorrekt. Och då sa han som ägde Politisk Inkorrekt på den tiden. Men okej, okay, vi vill ändå lägga ner. Så varför det? Nu har ni kostnader tecknade. Vad är problemet? Nej, vi vill ändå lägga ner. Jag får ge mig pengarna. Så bara ge dig pengarna. Tror du folk har donerat till det här för att du ska ta pengarna och dra till Bahamas? Och då startades Apixlat istället. Och då de pengarna som var på Politisk Inkorrekt-kontot flyttades över till Apixlat. Och sen så började den utvecklingen liksom. Och då på den tiden var jag i riksdagen, så jag engagerade mig liksom inte i vad de skrev på den tiden. Utan jag såg till så att räkningarna betalades ungefär. Men sen så blev jag mer och mer engagerad och försökte utveckla den här sidan. Och sen efter att riksdagen var över, då jag gjorde redan saker innan för Apixlat och Samhällsnytt då, med reportagen som du bland annat har sett. Men efter riksdagen så blev det rätt naturligt att jag engagerade mig och försökte bygga upp ekonomin i tidningen så att man kunde utvecklas och så. Så engagerade mig helt enkelt i Samhällsnytt. Både gör jag nu på heltid liksom.
Men alltså, styrkan med Samnytt och med många andra inom alternativmediemiljön, det är att ni har lyft fram just de här bitarna som etablerade mainstreammedia har dolt, och då i synnerhet som rör invandring, islamisering och sådana saker. Jag menar, och jag anser ju personligen då att de här sajterna har varit helt ovärdeliga för att få ett slags uppvaknande i Sverige över att vi har ett problem. Därför att faktum är ju att det finns många människor som, dels finns det en, det är inte en majoritet, men det finns många som upplever de här problemen i vardagen, som ser det hela tiden. Sen har också en stor majoritet av en övre medelklass som inte upplever något av det här och som därför inte tror på det. Och där har ju på något sätt de här sidorna hjälpt till för att liksom väcka medelklassen lite kring att den här problematiken finns. Och även om det kanske bara finns i det bostadsområdet där borta nu, så vem som helst som tänker logiskt, fortsätter det här så kommer det här att drabba mig och mina anhöriga till slut också, och det vill vi inte ska ske. Så jag menar, berätta lite grann dina tankar om alternativmedias betydelse för det här uppvaknandet kring baksidorna av invandringen.
Jag tror det är helt avgörande, och inte bara att man kan läsa om det man kan läsa om i gamla media, utan jag tror att gamla media också har tvingats att börja rapportera mer om det. De har ju alltid sin vinkel, att det är någon annans fel, de är fattiga, de bor trångbodda sådär va. Men jag tror också att alternativ media har tvingat vanlig media att rapportera mer om det. Det har ju blivit mer på senare tid. Och det är dels beroende på SDs framgångar, och det är dels beroende på grund av alternativmedia. Men även såklart dels på grund av att samhällsutvecklingen går åt fel håll. Så att jag tror det har haft väldigt, väldigt stor betydelse. Och det är också därför de är så ivriga i att svartmåla eller utmåla oss, du vet, som hatsajter och ditt och datten. För att det är inte bra för dem ifall förtroendet för oss ökar, vilket det gör ändå. För att Ja, vi skriver faktiskt, vi är väldigt noggranna med att skriva det som är sant. Men man ser också liksom hur de ser på hoten från alternativmedia mot deras narrativ i och med att de försöker göra förändringar nu i mediestöd till exempel. Helt plötsligt så har de förslag på att det ska vara vetenskapligt korrekt vem som ska bedöma det, och det finns massor av åtgärder man försöker ta, repressiva åtgärder mot alternativmedia på samma sätt egentligen som IT-jättarna kör repressiva åtgärder mot oss redan genom att skuggbanna, genom att konton och sånt. Så att alternativmedia har varit avgörande, för det finns också en anledning till att vi har växt så mycket, för att det finns ett behov för att, som folk känner igen sig i. Så att media och politik går ju hand i hand. Folk måste ju veta sanningen, annars kommer man aldrig kunna rösta i överensstämmelse med verkligheten på något sätt.
Nej, men för att idga lite självkritik också, för faktum är att det här är ett faktum, alltså vi har stor invandrarbrottslighet i Sverige. Jag menar, jag kan berätta om egna erfarenheter, du kan det garanterat, och vi kan titta på domsfall. Alltså ett problem vi haft, jag menar, du berättar om sajten Apixlat, och det namnet är ju intressant, Apixlat, och det berodde då på att media ofta pixlade, alltså man dolde ansiktena och oftast namnen tror jag också på brottslingar, därför att de här namnen var utländska och ansiktena var mörka, så att det var liksom inte vanliga svenskar som begick de här våldtäkterna och allt vad det var liksom. Så att Apixlat var ett bra namn där, så att media har dolt, det är ett faktum. Men sen de här sajterna som har framfört kritik, de har ju inte alltid gjort det bra. Jag menar, Fria Tider är en sajt som är ganska intressant, som är dels den lyfter ju fram de här domarna, alltså de lyfter fram saker som bevisligen har hänt, det här är ett domslut, det här har hänt, läs liksom. Men sen kan de ändå ha rubriker som handlar om att negern slog ner en person, jag menar, rubriker som helt enkelt inte funkar och som, ja, det som förmodligen är rasistiska. Så jag menar, kan man idka självkritik mot den här miljön också?
Jo, det är klart. Det är klart. Och Avpixlat och Samnytt, eller Samhällsnytt, har ju såklart gjort misstag i publikationer, vilket vi också har gått ut och erkänt att vi har gjort. Det var inte så länge sedan vi erkände sånt misstag. Och man ska, så det är många, och det finns olika seriositet i Altmedia-sajten också. Vi försöker ju, jag menar att, ja, det finns olika seriositet, jag ska inte nämna några, men det finns ju de som kör med den sortens rubriker du säger, eller kanske var med innan, vilket vi aldrig gjorde på Pixlat eller Samhällsnytt, kan väl tillägga. Men vi har begått misstag. Man ska också komma ihåg att det finns ju ingen utbildning bland de, nästan alla inom alternativmedia, journalistisk utbildning. Vi har inte någon erfarenhet av hur det är att driva en redaktion, hur man organiserar det på bästa sätt. Du vet, hela den biten. Det har vi fått lära oss sakta men säkert på olika sätt. Och vi försöker förbättra oss. Det var också en av anledningarna, till exempel, man gick från Apixlat till Samhällsnytt för att visa lite. Nu är det ett nytt namn, nytt varumärke. Vi tar lite, man bryter lite med det som var tidigare och med felsägningar som har gjorts tidigare. Och försöker hela tiden förbättra oss. Vi gick med i medie, alltså det här pressetiska systemet nu. Vi är noggranna med att man ska kunna ha genmäle och att man inte hänger ut folk som inte är dömda och det är sådana grejer. Så att vi försöker hela tiden förbättra oss. Vi har diskussioner om bland annat sådana grejer varje vecka. Och när vi har gjort något fel så har vi gått ut och sagt det. Vi skrev en ursäkt här för någon månad sedan bara på en artikel som inte borde bli publicerad med den vinkeln till exempel. Så att alternativmedia har gjort många misstag, det finns ingen tvekan om det. Men det har gammelmedia också gjort. Det alternativet har blivit bättre på, det är att erkänna att man gjort misstag, att förändra artikeln, kanske ta bort artikeln, förklara varför man gjorde det på ett visst sätt. Och det är också ett led i att professionalisera. Så att visst, man kan rikta kritik mot oss, men jag är också rätt bekväm med att vi professionaliseras hela tiden, både när det gäller design och arbetssätt och allt sånt där. Så att det är någonting jag ändå tar med viss ro när man anklagar oss för.
Ja, och den stora styrkan har ju som sagt varit alltså att man har, medan media under lång tid har liksom, de har rapporterat om det de hoppats skulle vara sanningen, att invandringen fungerar och att det inte finns något problem, så har alternativmedia oavsett bristerna ändå pekat på sanningen. Alltså vi har ett problem och det här måste uppmärksammas. Det har inte gjorts bra alltid, men det har gjorts, och det är väl det som egentligen är, om man ska koka ner det till det väsentliga, så är det väl det som är den stora styrkan. Man har pratat sanning när andra inte har gjort det.
Ja. Precis. Och sen så har det varit många som har varit arga på media, på samhället, som har skrivit i affekt, framförallt tidigare. Nu har vi rutiner på den här tidningen som förhoppningsvis ska förhindra sånt. Vi har ju en chefredaktör nu som styr arbetet mycket, mycket tydligare än bara vi hade för några månader sedan. Så att det är hela tiden små förbättringar och sådär. Så att jag är rätt trygg med att vi gör vårt absolut bästa för att hela tiden utvecklas liksom.
Men en sista fråga på det temat då, därför att det var ju så här att om vi backar 8-10 år, då var det ju väldigt poppis att man skulle kommentera på olika tidningars, ja, i kommentarsfält, och alla skulle få debattera, och det var så mycket prat om en fri debatt. Och det som hände, det var att det kom in massa, ja, troll är ett elakt ord för det missbrukas, men det kan också användas, och det var många troll som kom in och skrev hatsaker och skrev skräp och sådana saker, och nästan alla tidningar stängde av sina kommentarsfält, och jag tror det gäller fortfarande. Eran sajt, den har ju fortfarande öppna kommentarsfält, och det är en av de mer, det skrivs väldigt mycket där och sådär. Och hur tänker du om det? Därför att allt, det är ju liksom, jag har inget emot det för att jag är för total yttrandefrihet egentligen. Men liksom, vad tänker du om sådana saker?
Ja, vi har ju diskuterat det där och vi har valt att behålla kommentarerna för att vårt kommentarsfält på Avpixlat och även här nu, det har blivit lite av ett forum och ett sätt för folk att diskutera. Sen så ibland så får vi lida för vad vissa skriver i de här kommentarsfälten. Media, framförallt för det har inte varit så mycket på sistone, får jag väl erkänna, de tar upp de här kommentarerna och sen så är det någon som skriver en kommentar och på grund av vad någon annan skriver så är vi en hatsajt. Det är väldigt sällan de har hittat någon sällan eller kanske till och med aldrig så de har hittat någon artikel där de kan säga att det är hat eller hot eller rasism eller sånt skit. Det sker ju nästan alltid, eller om inte alltid, i kommentarerna, och det använder de emot oss. Det finns ju en risk att ha det, men samtidigt så har inte vi, vet, vi har moderatorer som gör sitt bästa för att rensa så fort de ser någonting. Olagligheter eller bara rena dumheter liksom. Men vi har beslutat oss för att det är viktigt att låta folk diskutera en artikel. Det kan generera större intresse för artikeln också. Och folk behöver också ibland prata av sig. De kanske inte vågar göra det i sin vanliga miljö liksom. Utan de har folk de kan diskutera och prata med där. Och ibland så är kommentarerna liksom korkade och dumma, men ofta så är de, ja, rätt normala. Liksom.
Men alltså, jag tycker att det här är ett problem i den svenska, i klimatet, i det politiska klimatet i Sverige. Det är att vi har ett medieetablissemang och även ett politiskt etablissemang som inte tycks förstå att folk, alltså politik utgår från folket och folk pratar normalt i sin vardag, inte på samma sätt som det kanske skrivs på ledarsidor, och det måste man på något sätt tolerera. Men när man pratar hemma vid köksbordet så kan man säkert säga det ena och det andra, när man pratar liksom, det är så demokrati funkar. Och när det spårar ur, där när det blir våld eller kanske liksom direkta personhot eller felaktiga uthängningar och så, då blir det fel såklart. Men bara prata i ett högt upptravat tonläge, det är liksom inte så ska demokrati funka. Det är diktaturer som inte tillåter liksom politisk kritik. Och jag tycker även politiska ledare, för jag minns Annie Lööf, hon var ute och orerade om jag har blivit utsatt för så mycket hat. Jag menar, sådana måste, och jag tror hon har blivit utsatt för mindre hat än du till exempel, och hon är demokrater. Men jag menar, är man en politisk ledare så måste man acceptera att inom en demokrati så kommer folk att hoppa på mig. Ibland oförtjänt, men jag måste tåla det, därför att det här är en del av leken, så att säga.
Men vi kom in lite också på, jag vet att du är väldigt insatt i amerikansk politik, och det är någonting så här, och det, alltså, Donald Trump till exempel, en av anledningarna till att jag gillade honom, det var för att han inte pratade som en politiker. Han inte agerade som en vanlig politiker. Och etablissemanget i USA och i Sverige, de vill att politiker, nya eller inte, om de kommer från ingenstans eller inte, de försöker piska in dem. Vänta lite nu, nu är du riksdagsledamot, nu är du president, nu är du bla bla bla. Nu ska du uppföra dig så som vi vill att du ska uppföra dig. Du ska uppföra dig som en politiker. Och med det menas att man ska vara försiktig, man ska vara feg, man ska vara intetsägande. Man ska gärna böja sig för media och deras kritiska frågor. Och när det kommer någon som skiter i det, som Donald Trump, som jag gjorde i riksdagen, då ska de bort. För då har man hot mot systemet på riktigt. Alltså den här, det som du säger, att man pratar som vanligt folk. Jag tror det är extremt viktigt, för att retoriken som man tillåts eller som man använder, den formar också lite vad man vågar göra, hur man vågar vara. Och jag tror att de riktigt framgångsrika våga prata fria, våga prata som vanligt folk. Sen kan man, så finns det ju invändningar, men att Churchill och sånt kanske inte direkt pratade som vanligt folk på det sättet. Va? Men, så det finns väl olika tider och olika personer. Va? Men jag tror att de försöker piska in ett visst tankesätt. De försöker kontrollera en genom att kontrollera hur man ska bete sig, hur man ska vara, hur man ska prata. Och det är därför jag tror, det är därför jag gillar Trump bland annat. Det är därför jag tror att han blir så populär. Och även i viss mån jag också i det i mitt sammanhang, så att säga.
Mm.
Så några, jag tror det är riktigt.
Ja, några saker till också jag tänkte vi kan prata om. Mm. Alltså, det är ofta så här, det är mindre idag, det är ingen snack om det, de här rasiststämplarna från media, så för att även media, mainstream media, har börjat inse problematiken. Jag menar, det här drabbar ju alla nu, liksom en del av liksom invandrarbrottsligheten och islamiseringen. Jag menar, 2014, när Islamiska staten gjorde inträde och började halshugga folk, jag menar, då, det blev som ett uppvaknande för media, då insåg man att vi kan inte blunda inför det här längre. För jag minns tidigare, då var det ofta så att man trodde knappt på att liksom inom islam stenar man äktenskapsbrytare. Efter 2014 då insåg man, okej, det här är en del av problemet. Så att det har ju skett ett visst uppvaknande ändå, måste man säga. Men jag tycker att en del av dina intressanta intervjuer då på Samnytt, det är med invandrare som på något sätt har upplevt baksidan av det hela. Och jag såg en intervju som du gjorde nyligen med en kvinna som hade levt i hedersförtryck och hederskultur. Och hon vart alltid varnad, jag tror att hon var med eller ville gå med i Vänsterpartiet, och de varnade alltid henne för rasisterna, och då menade de då såklart Sverigedemokraterna och jag vet inte, nazister och andra och sånt. Och hon berättar att det har jag aldrig upplevt, berättar hon, utan det jag upplevt är en helt annat, det är ett helt annat form av förtryck. Och sen berättar hon om sin egen kultur och det hedersförtryck som Sverige tillåter existera. Och det tycker jag är intressant. Kan du som ändå intervjuar henne, kan du berätta lite om den problematiken och hur media blundat inför det och så?
Ja, det kom en till intervju med en annan kvinna också imorgon faktiskt. I samma liknande situation, men hon har en delvis annan berättelse. För hon var faktiskt dödshotad av sin familj. Hon var tvungen att fly. Men båda de två kvinnorna, väldigt intelligenta och vältaliga. De har sagt det här mötet med Sverige har gjort dem väldigt besvikna. För att båda de här två kvinnorna var intresserad av eller vänstern eller feminismen, och framförallt en av dem som sa att det var det som fick henne att börja tänka. Men rätt snabbt så fattade de att det är de frågorna, det de driver vänstern, det har inte med någonting med några viktiga frågor att göra eller någon verklighet att göra. Och vi kommer få höra det imorgon. Hon berättade då att när jag pratar med svenskar om islam, om de här sakerna, så låter de som att de vore muslimer själva, säger de. Och ja, i korthet så lämnade båda vänstern, eller de var inte intresserade av vänstern eller feministerna längre, för att de frågorna som de driver är inte relevanta för kvinnor som är utsatta på riktigt. Och det har inte med könshår eller kroppsbehåring att göra, utan det har som de här kvinnorna utsätts för då, till exempel. Ja, deras möte med det svenska samhället, båda menar ju att det går åt skogen. Liksom. Och en av dem kommer inte vilja stanna kvar här längre på grund av det. Hon sa att det är som att komma tillbaka till Jordanien när hon kom till Sverige. Hon blev chockad liksom, när hon kom till Sverige. Men det är också intressant, de sitter där och vet ju att jag är i Sverige. Båda de två visste ju om det där. Och ändå sitter de med mig, du vet, arabisk-muslimska invandrartjejer som sitter med mig. De sitter inte med någon vänsternisse och pratar, de sitter med mig av alla. Vilket jag i sig tycker är rätt intressant, och det säger också en del om hur mycket vänstern har missat när det gäller de här frågorna.
Ja, verkligen. En sak vi ska börja avrunda med, det är ju så här att nu är ju Socialdemokraterna i synnerhet, inte bara de men främst de har ju gått ut nu på någon slags korståg mot Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna hotar demokratin och Sverigedemokraterna är rasister och allt det här. Det gamla köret egentligen. Och ett argument som Stefan Löfven har använt upprepande gånger, det är att om Sverigedemokraterna får bli en del av makten genom att stödja Moderaterna eller kanske själva bli ännu mer central i liksom en ny regering, så kommer Sverige bli som Polen och Ungern. Och då menar man då att Polen och Ungern är väldigt bakåtsträvande när det gäller liksom synen på kvinnor. Och när vi pratar om att det växer fram ett allvarligt hedersförtryck i Sverige som ofta Socialdemokraterna blundar inför. Men man menar att Polen och Ungern har en fruktansvärd kvinnosyn. Och du, jag vet inte om du bor i Ungern eller om du har bott i Ungern, men du har i alla fall bott i Ungern, eller jag vet att du har bott i Ungern. Ja. Och kan du berätta lite grann, alltså just den tanken, om vi börjar med Ungern. Jag har varit i Polen en del, men jag har aldrig varit i Ungern. Alltså, vilken kvinnosyn har man i Ungern?
Ja, alltså det där är sån anklagelse. Det är exakt som Jimmy säger i de senaste debatterna. Sossarna drar upp Ungern och Polen och USA för att de vill inte prata om problemen i Sverige. Och sen så i svepande ordalag pratar de alltid, de kontrollerar domstolsväsendet i Polen och Ungern. Men vänta lite nu. Vem är det som utser domare i Sverige? Ja, det är regeringen. Bara en sån grej liksom. Vad snackar de om? Pressfriheten är hotad. Vänta lite nu. Vilken minister var det som stängde ner en svensk tidning i 2005 eller 2006? Ja, det var Socialdemokraterna, Laila Freivalds till exempel. Vem är det som har censurmöten med Google och YouTube? Vem är det som styr medierapporteringen nu genom pressstödet? Men det finns så många saker som sossarna gör idag som om Ungern gjorde så skulle det bli ett ramaskri. De anklagar bara Ungern och de här länderna för att de inte är vänsterliberala. För att de inte gillar dem. Och kvinnosynen, jag har inte bott någon längre tid i Ungern. Men du vet, det är ett fritt land för män och kvinnor. Och dessutom så är kvinnor trygga där. De riskerar inte att våldtas av invandrargäng. De kan gå trygga på kvällar, på gator och torg. På grund av att Ungern har fattat det här med invandring.
Mm.
Och visst, det kan man kan hitta några vänsterkvinnor i Ungern ifall man letar noga som kan klaga på kvinnors situation i Ungern. Men vanligt folk klagar inte på, vanliga kvinnor klagar inte på sin situation i Ungern. Jag har inte träffat en enda ungers tjej som klagar på det. De har exakt samma friheter att röra sig och göra precis vad de vill. Och ja, så att det där är som skitsnack. Det är bara vänsterliberalerna som vill förstöra även Ungern och Polen och göra det till ytterligare ett västland med massinvandring och kaos. Liksom.
Ja. Nej, men det enda jag kan tänka mig det är liksom att man menar nu, det man anför som exempel det är oftast att Ungern har gett skattelättnader till kvinnor som föder barn och dels Polen då, som är väldigt katolsk och som nu har en väldigt konservativ regering som är emot aborter och det är nog inte kvinnohat som driver det, därför att det är liksom, utan det är en katolsk syn på aborter som finns egentligen överallt där katolska kyrkan finns. Men kvinnor är fria, då får göra vad de vill. Är du ung så får du ligga runt bäst du vill. Alltså, det här är inte faria-samhällen. Det är liksom det alltså det framstår nästan som att det här är liksom Iran, de här länderna.
Ja, för alla som lyssnar på det här så rekommenderar jag åk till Ungern och till Budapest. Besök staden, landet. Fantastiskt vackert, trevligt och allting är bra. Åk dit och kolla själv, säger jag bara, för att det är sossarnas lögner. Men du kanske såg det här programmet Sverige möts nyligen när Richard Jomshof var med.
Mm.
Då var det hon, Centerpartistiska ungdomsförbundstjejen, som i ett bizarrt utspel försökte argumentera för att Ungern är kvinnofrihet just precis på grund av det du sa. För att Ungern ger skattelättnader åt kvinnor som har tre barn eller fler eller vad det nu är. Och det menar hon är kvinnofientligt. Så att när kvinnor får betala mindre skatt, då är det kvinnofientligt.
Mm.
Men så snurrigt har vänsterns argumentation blivit i deras desperation att utmåla icke-socialistiska länder som onda.
Ja.
Och det här är den propaganda som man hela tiden möts för att de försöker tvinga in de här länderna och förstöra dem också. Det är deras mål.
Mm. Men alltså för att sammanfatta, så man, svensk etablissemang, de betraktar Ungern ungefär som att man har en iransk kvinnosyn och att man har en politisk regering som är som Vitryssland. Det är ungefär som man ser på Iran, eller på Ungern och Polen. Så att, och det är helt absurt. Jag har varit i Polen, jag vet att det är inte så. Liksom. Så
nej,
att,
det är helt absurt.
Ja, verkligen, verkligen. Vad ska vi runda med? Jag har inga fler frågor riktigt, utan... ja, har du något mer du vill tillägga?
Nej, inte vad jag kan komma på. Så jag hoppas att det blev en givande poddstund för din podd.
Ja, okej, okay, precis. Men det här var jätteintressant. Så tack så mycket, Kent Ekeroth. Tack.
Tack själv.
Det var avsnitt 1287 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna med gåva på swishnummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.